Yippee-ki-yay, Mr. Falcon.
Ja, gott folk, hjärtligt välkomna till podden Filmsmakarna. Jag höll på att säga poddsmakarna. Det höll på att bli väldigt fel. Vi fortsätter på det här temat varulvsfilm. Vi pratade om Wolf Cop senast. Fantastisk film, eller? Vad säger du, Joakim Granström?
Ja, men tveklöst. Alltså, än en gång, även om både du och Kalle var kanske inte riktigt lika förtjusta i den som jag var. För mig så tillhör den ju en av favoriterna. Jag tycker att den är underbar. Både humorn och effekterna och allting stämmer ju perfekt. Sen just det här att det är... Alltså, jag vet inte, av någon anledning känns det bara som att varumsfilmer ska vara lite extra B. De ska vara lite extra låg budget och hela den biten. Jag tycker att den filmen lyckas ju än en gång väldigt, väldigt bra för det. Så att, ja, det var en trevlig gammal bekantskap får man säga. Jag har ju sett den tidigare.
Ja, men jag håller med. Nog gillade jag den ändå i stora hela. Alltså, som sagt, det var delar som jag inte gillade, men till det stora hela så var det ändå en bra film. Men den här filmen vi ska prata om idag är ju betydligt mer seriös. Den är ju nästan ingen schlock alls. Det är nästan lite sorgligt skulle jag säga. Lite schlock, men inte, definitivt inte Wolf Cop-nivå.
Alltså, det här känns ju som en mer seriös...
Riktig film.
Ja, precis. En riktig film, om man säger så. På både gott och ont, kan man väl säga.
Ja. Den tredje mannen då, Kent, vad tycker du om varulvar? Du fick ju inte vara med i Wolf Cop, så... Vad tycker du om Wolf Cop, bara så här snabbt? För de som vill veta dina åsikter.
Jag ska säga det. Innan jag bara hakar på så vill jag bara framföra att, alltså, mardrömmen, jag håller ju med om att det ska vara lite B. Alltså, mardrömmen är att se någon slags Andy Serkis-figur eller någon slags CGI-varulv.
Ja, just det. Precious.
Ja, det är ju inte cinema, så att säga.
Nej, just det.
Ja, men jag kollar på Wolf Cop. Jag gillar den som fan. Tyckte den var rolig. Det var ju skräp såklart, men underhållande skräp.
Ja. Men bra, som vi sa då, förvånansvärt bra som specialeffekter, praktiska för att vara en så jävla låg budgetfilm. Med så exploderande, ja, alltså, vargkuk och så vidare.
Exakt. Just det har jag nog aldrig sett tidigare heller. Nej. Så det var ju en härlig upplevelse.
Var hamnar han på Viggo Mortensen-skalan? Vi pratade lite grann om det avsnittet, men vad är din åsikt om det?
Ja, det är ju svårt att säga vilket stadium man ska bedöma den. Är det när den är som mest svälld så är det...
Ja, exakt.
Pre-explosion eller post-explosion så att säga.
Exakt, är det just innan den brister så skulle jag säga ändå ganska högt.
Ja.
Om man är ute efter girth i alla fall.
Ja, det är ju inte så lång men ganska bred.
Ja.
Ja.
Ja, men det var ju filmens höjdpunkt måste jag säga.
För fan. Ja, nej, det var roligt. Jag ska se tvåan, Another Wolf Cop. Kanske vi gör avsnitt om den i framtiden, vem vet. Den har ju som sagt, vi pratar om det här utanför podd, tror jag. Vi pratar kanske om det i avsnitt också, men posten är ju en Cobra rip-off, vad heter det, Sylvester Stallone-filmen. Ja. Till fan kung, fast med en varulv istället.
Till och med tagline var snodd, vill jag minnas.
Ja, säkert. Men vi ska inte prata om Wolf Cop i det här avsnittet. Vi ska prata om, som Granström sa, en mer seriös, riktig film faktiskt. Tror det eller ej. Vilket, som så här, både gott och ont. För vi ska prata om en film som heter The Howling. Eller på svenska, med väldigt fantasirika namnet Varulvar. Där gick det ju inte många grå, så att säga, för att komma på den titeln.
Jag känner som att man har spoilat premissen relativt direkt med tanke på hur lång tid det tar innan man får se varulvar i den här filmen.
Ja, men kollar man på postern så är det nu också ganska spoilat direkt, för det är en varulv, bokstavligt tal, som river sönder någonting.
Sant.
Jag försöker kolla på postern och jag är inte så övertygad om att det är en varulv vi ser. Vi ser naglar, men, ja, men det är bakom det... tror jag en människa, eller?
Ja, på den som jag ser på IMDb så är det ganska tydligt att det är någon typ av varg i alla fall.
Ja, alltså faktiskt, jag håller med Kent här. Ansiktet som man ser bakom är ju tveklöst en människa. Alltså faktiskt, när jag kollar på posten i lite förstoring, det ser ju ut som mänskliga naglar, bara lite extra långa. Ja.
Ja, ni ser nog på en annan poster än jag, för den som jag ser på är det väldigt tydligt en varg. Det är den svenska posten.
Ja, nu ser den. Ja, jävlar. Lite Gremlings-feeling nästan.
Ja, vad fan står det på den? Det behöver döda för att leva vidare. Ja, just det.
Ja, jävlar, där är ju någon som har hotat upp den. Ja, okej, jag ser att det finns en jäkla massa.
Ja, det finns.
Men den jag tänker mig, den som har hauntat mig i Ginza-katalogen sedan 20 år tillbaka ungefär.
Ja, jag tror jag vet vilken du menar. Det är den vanliga, alltså The Howling Posten så att säga.
Ja, det ser ut som en del av en kvinnas ansikte, ja, så ser man inte så, ögonen och sådär.
Imagine your worst fear a reality.
Ja, just det.
Men i alla fall, The Howling är regisserad av Joe Dante, som är ändå rätt legendarisk skräckfilmsregissör, skulle jag väl ändå påstå. Piranha, han har gjort Gremlins The New Batch.
Jag gillar att säga Piranha innan Gremlins.
Ja, men det var bara den jag kommer att tänka på först.
Alla vet väl att vara... när man pratar om James Cameron så nämner man Piranha 2 först av allt.
Ja, just det. Precis. jag har faktiskt sett hans Piranha, men jag ska vara helt ärlig, jag vet inte varför jag nämner först, men jag kommer bara tänka på den. Men han har också gjort en film som är en favorit från barndomen för mig, som heter Småsoldater, som jag såg, jag vet inte hur många gånger jag såg den när jag var liten. Small Soldiers på svenska. Jävligt underhållande, välgjord så här, typ actionfigurer vaknar till liv. Faktiskt är det riktigt bra som, ja, för att vara en barnfilm då, inom situationen.
Det var väl en typ en Toy Story rip-off, ja, för killare, tänkte jag.
Ja, precis. Coolare skulle jag säga än Toy Story. För det här var ju typ, vad heter det? Du fick ju typ så här, ja, så här militärsoldater och typ, ja, typ varulvsaktiga saker som vaknar till liv då. Men han har ju då gjort Gremlins The New Batch, vet jag, Kent. Är inte det typ en av dina favoritfilmer? Jag vet att du gillar det så fan. Gremlins 2.
Nej, det vet jag inte. Jag kan väl uppskatta ostheten, men
ja,
okay. jag tror det jag har sagt är väl om Gremlins filmer att alltså som i barndomen var det ju
ja,
gilliga Gremlins som fan, men sen när jag vuxit upp och sett dem så är jag inte lika stort fan, men måste jag känna som jag.
Men det kanske var i Gremlins, för vi gjorde ett avsnitt om Gremlins 1 tror jag, då
hade vi gjort ett avsnitt om 2 också här för mig. Rätt säker på att vi gjorde ett avsnitt om 2 också.
Ja, då var nog inte jag med, tror jag. Men,
här hör ni hur bra koll vi har på hur många avsnitt vi har gjort. Vi kommer inte ens ihåg dem.
Men jag vet att du säger i alla fall så att du föredrar 2 över 1 eller sådär, om det kan vara det jag tänkte på. Men det tror jag också att jag gör, för jag får minns att Gremlins 2 är mycket bättre än
Gremlins. Garanterat beror på Hulk Hogan.
Ja, exakt. Han menar, ja.
Ja, men det är lite som alltså lite Secret of the Ooze fast i Gremlins 2, alltså, och den ostigheten uppskattar mig så fan. Det är mer jävligt många fler figurer eller vad ska man säga, monster och roliga grejer, så rent underhållningsmässigt så är det nog den. Sen,
ja, jag minns det, som är jävligt underhållande.
Vi pratade väl om The Sexual Innuendos i Gremlins, den första filmen, vill jag minnas.
Det gjorde vi säkert. Jag kommer inte ihåg mycket från. Jag kommer ihåg att första Gremlins är lite, det är mer som en barnfilm, medan tvåan är så här bananas.
Jag skulle säga snarare att den första filmen är väl någon sorts tonårsskräckisaktig film / julfilm, och tvåan är bananas.
Ja, ja, möjligtvis. Men inte tvåan, det finns en spider Gremlin som fan och hans moster. Men han har, ja, Joe Dante har gjort massa. Han har gjort Twilight Zone The Movie. Ja, alltså han har gjort sjukt jävla mycket annat. Alltså hans CV är lika lång som min penis eller så.
The Burbs vet jag att många lyssnare ligger på, som att vi ska göra ett avsnitt om.
Ja, just det.
Jag trodde att det var en film som jag inte hade sett, men jag har kikat på den för, ja, det var typ ett år sedan eller någonting, när det var några som låg på, och jag hade ju sett den, och den är ju smårolig, men den har ju tyvärr Tom Hanks i huvudrollen, som jag som bekant inte ett fan av. Carrie Fisher dock, kudos.
Ja. Han har ju också gjort, måste vi säga, Looney Tunes Back in Action. Så det är liksom...
ja, just det.
Med Brendan Fraser. Odelig
klassiker.
Ja,
jag tycker att den här, han har väl, jag skulle säga att hans filmer, det är väl ofta skräck kanske, men det är ofta komedi också.
Ja.
Det är väl den här också, The Howling får man ju säga. Alltså...
Jag tror Piranha, som jag sagt, jag har inte sett Piranha, men den är också hyfsat seriös. Jag tror det är någon slags high-end rip-off, fast med, ja, Pirajor då, obviously.
Ja, precis, en lågbudget skräckfilm. Ja.
Det roliga med Piranha, jag har sett remaken, men jag har inte sett originalet, vilket jag inte riktigt vet varför. Piranha, Piranha 3D tror jag den heter.
Ja, jag tror att den enda Piranha-filmen jag har sett är Piranha 3DD.
Ja, 3DD, just det, 3DD. Ja, det är uppföljaren till remaken.
Exakt.
3DD, det är en briljant titel.
Alltså på IMDb står det en uncredited director till filmen Rock'n'Roll High School. Det hade fan ingen aning om att det var han som låg bakom den faktiskt. Det var i den här filmen där Ramones var med och typ spelade sig själva. Ja. Jag har sett den.
Ja, han verkar, men han kanske inte hade så stor roll i den. Det finns ju Alan Arkush som är en huvudsaklig regissör. Jag har ingen aning fast. Men han har gjort ett avsnitt av Masters of Horror som är en riktigt bra skräckserie. Han har gjort jävligt mycket Joe Dante i alla fall. Han har ett sjukt långt CV. Men The Howling är ju definitivt en av hans mer kända eller omtyckta filmer skulle jag vilja säga. För jag har aldrig sett The Howling förut, men jag har definitivt hört talas om den flertalet gånger i skräckcirklar så att säga. Speciellt av varulvsfilmer i synnerhet. Eftersom det inte... Ja, många finns det ju, men det finns väl inte jättemånga som kanske... som Gramsson sa, det är mer så här, nästan mer en schlock-genre till viss del. Vi hade ju de här gamla Universal, Wolfman och så vidare, men sen finns det ju... Ja, jag vet inte om... Vad heter det? Underworld? Det är väl... Jag vet inte om man kan kalla det schlock kanske, men det är inte yberseriösa filmer. Eller Matrix.
Alltså,
det är inte schlock på det sättet. I så fall ska man kalla Resident Evil schlock till exempel.
Ja, det är då fan på... Det är ett gränspunkt.
Alltså, jag vill ju påstå... Jag vill ju nämna det här som den där en genre, jag skulle kalla det Millennium Cool, alltså det är min pitch till vad vi ska kalla det. Resident Evil, Underworld, alltså The Matrix, alla de där filmerna passar ju in i den genren.
Mycket läder.
Ja, men precis, det är läder, det är solglasögon och allting, ja, var coolt. Var det bra, mindre relevant, men det var coolt och det var det viktigaste.
Alltså, Underworld har faktiskt coola varulvar. Det är en serie som jag kan respektera, för en av få så stor budget filmserier som har ganska mycket praktiska effekter. Alltså, det är mycket CGI, men just varulvarna är, jag kommer ihåg, rätt ganska mycket praktisk. Och ser jävligt coola ut faktiskt. Och det måste jag ändå respektera. De är faktiskt bättre än deras rykte, eller vad skulle jag säga, Underworld. Jag tycker de är riktigt underhållande faktiskt. Faktiskt, jag tror jag har sett alla, eller nästan alla i alla fall. Så jag ser ju dem alla dagar i veckan över Resident Evil-skräpet. Så att säga.
Ja, vad jag är fantastiskt. Gå vidare innan du säger någonting så du kommer att ångra väldigt länge.
Ja, jag står för min...
Du pratar med Paul Labus Andersson, skandinaviska fanclub.
Ja,
exakt.
Det.
Den har två medlemmar, men vi är livslånga.
Exakt.
Ja, men precis, de har gjort Resident Evil Extinction eller vad det är. Det är mer Matrix än zombies. What do you see?
What's that? The Howling. Somewhere in this city, in this human jungle, it begins.
Just try. He's right there.
What do you see?
What's there, Karen?
What do you see, Karen?
What's there?
Somewhere in these woods, in this primal, sensuous, secret place, lies an experience too terrifying for words. And now, all anyone can do is watch and wait.
Tonight I'm going to show you something. Make you believe.
The Howling.
Ja, men The Howling i alla fall. Men är det någon här som har sett den här filmen tidigare, hört talas om den, Granström?
Jag har sett den tidigare. Vi pratade för väldigt länge sedan om att göra något sånt här varulvsema, men det kom aldrig till skott, och det var i den vevan jag såg den. Jag var tvungen faktiskt att kolla tillbaka på mina så här filmlistor, så att säga, över de filmer jag sett under åren och försöka lista ut när såg jag den egentligen. Och det var way back i 2018 faktiskt som jag såg den för första gången.
Vad fy fan. Och vad kommer du ihåg att där kommer du ihåg att vad du tyckte om när du såg den då?
Jag kommer ihåg att jag tyckte att den var riktigt riktigt bra, men att jag hade, vi kommer in på det senare, men jag hade egentligen samma åsikter om den som jag har nu, vilket är att den överlag väldigt bra film med grymma effekter, men det fanns några grejer som jag störde mig på väldigt mycket, kanske orimligt mycket, men vi kommer till det senare.
Ja, jag ligger nog likadant samma. Det finns väldigt mycket jag gillar om den här filmen, men också en del saker som jag definitivt inte gillar. Men Kent, har du sett den här filmen tidigare?
Alltså det här är en sån här film jag kan inte svara ärligt på om jag har sett den tidigare eller inte. Jag tror inte att jag har sett den, men jag kan lika gärna ha sett den.
Men det var ingenting du kände igen i filmen när du såg den, som bara, vad fan, det här har jag sett tidigare.
Alltså nog har jag väl sett så här klipp från och sådär, det tror jag sen tidigare ändå. Men jag skulle nästan kunna hävda att jag nog inte har sett den tidigare. Det låter märkligt, men alltså det var ett tag när jag plöjde allting som skräck från 70-80-talet i tidiga tonåren, så att säga.
Ja. Det finns definitivt filmer som jag har sett som jag helt har glömt bort.
Ja, vissa gjorde ju mer avtryck än andra, så att säga. Så, ja.
Ja.
Men den här gjorde uppenbarligen ett stort intryck då, så det, men däremot har ni håntat mig, som sagt, när jag bläddrat i Ginza-katalogen i 15-20 års tid plus.
Alltså på då, att du ville se den, eller att du, på vilket sätt han håntade dig?
Alltså mycket för att jag störde mig på omslaget, alltså.
Okay.
Det är ju inte ett fint omslag, om man säger. Alltså, det ser bara ut som att, nu finns det ju, som du säger, olika varianter, men det jag tänker på är det här människansiktet. Och så är det någon som river med naglar genom en tygbit, ser ut som ungefär. Jag tycker det är dålig reklam för filmen, skulle jag säga. Hade det varit Freddy Kruegers handske som skär igenom där, det hade det varit en annan sak.
Jag tycker nästan den svenska posen är bättre, om jag ska få välja. Jag tycker den ser coolare ut än den amerikanska originalen.
Ja, den säger mer om filmen. Därför tror jag att jag som har, som att jag har bläddrat förbi den där typ så här 10 kronor på Ginza, har det känns som att den har kostat i evigheter. så har jag som aldrig här bara tänkt att det är en skräpfilm, för att ja, namnet tycker jag inte heller är särskilt bra, omslaget bedrövligt, och ja, den har alltid varit billig på rea, så att säga.
Jag vet inte om jag, alltså originaltiden The Howling har jag väl ingen problem med. Jag tycker Varulv var en sämre titel, svenska titeln.
Jo, det håller jag definitivt med om.
Jag tycker att The Howling funkar väl, men jag tog mig lite ur filmen när det var en snubbe med ett shotgun som sa it's howling time. Det tog mig lite ur filmen.
Ja, exakt. Det var mycket bara typ någon hade kommit på att den skulle heta The Howling, och så försökte man klämma i det. Ha grejer som ylar och folk som säger att grejer
ylar. Ja, jag försökte faktiskt göra ett skämt, men du har ju rätt, de säger howling mycket i filmen också.
Ja.
Mitt var ett dåligt skämt, men de faktiskt säger, I can hear howling in the wind, eller there's howling, och så hör man ylande. Det är faktiskt sant.
Ja, jo, men det var mycket sånt, tycker jag.
Ja, fast man, för att, ärligt talat, så gillar jag ju när man säger filmens titel i filmen, det är jag ju svag för. I Wolf Cop så sa han ju bokstavligen, I'm Wolf Cop. Det är badass och fun.
Exakt. Där har du ett bra omslag, kan man säga.
Ja. Eller Face Off är ju den bästa varianten, I want to take his face off.
Ja,
å andra sidan, men så är Face Off, så är det ju 90% leveransen där från Nick Cage.
Ja. Men det är fortfarande
billigt. Det är fortfarande guld, absolut.
Ja. Men i alla fall, The Howling, Joe Dante har regisserat, skriven av Gary Brandner, John Sayles, Terrence H. Winkless. Inga namn som någon känner igen. Men huvudrollen i alla fall är ju Dee Wallace, är ju ändå hon är ju någon slags Scream Queen. Hon är ju definitivt en känd, hon är med i Critters, hon är med i Cujo, hon är med i E.T., The Monsters, hon är med i Jeepers Creepers. Ja, hon har jävligt långt, hon har ju varit med i massor. Jag har inte jättebra koll på henne annat än vid namn, men jag vet att hon är en lite såhär, som jag sa, Scream Queen klassiker. Hon är lite såhär Jamie Lee Curtis, varit med i väldigt många såhär 70-80-tals skräckisar.
Ja, alltså, det är precis samma där. Alltså, hon är någon som jag känner igen namnet på, vet att hon varit mycket skräckrelaterat, men det är inte så att hon är någon som jag så här på rak hand kan placera, ja, där är hon med. Men när man kollar på IMDb så har hon 277 credits som actress, och 9 stycken upcoming projects just nu, så att jag menar, hon är still going strong, så att säga.
Ja, så hon är sjuk. Hon har börjat, hennes första credit är från alltså, mitten på 70-talet. Hon var med i Hills of Ice originalet, Wes Cravens original. Starsky and Hutch, alltså, ja, det är, hon är Chips, hon har varit med i avsnitt av Chips. Taxi, ja, jävligt. Vad har du för koll på Dee Wallace, Kent, om något?
Ingen alls, om jag ska vara ärlig. Jag kan inte påstå att jag känner igen den när jag såg filmen. Så CV:t låter ju episkt, får jag säga.
Ja, alltså jag har som sagt, jag har inget, vad heter det? Ingen koll på henne annat än vid namn. Men jag känner definitivt namnet Dee Wallace, om man har väl säkert. Jag vet, hon är med i en Rob Zombie-film som heter The Lords of Salem.
Även med Halloween, säger jag. Cynthia Strode. Rob Zombie-versionen.
Alltså. Ja, Rob Zombie-versionen, okej.
Okay. Huh. Ja, vi behöver inte gå igenom hennes, den är 268 credits. Ja, det skulle ta hela avsnittet. Fan.
Alltså, men hon är... Ja, John Carradine är väl det andra namnet som jag känner igen, men så han är ju farsan till Bill, Kill Bill. Antar jag var han, den Carradine. Det finns många Carradine-bröder. Jag tror det är hans farsa. David Carradines farsa. Är det väl? Oh. Det är ju som en sån känd skådespelarfamilj då. Det är väl så en Skarsgård-aktig. Där hela familjen är skådespelare. Ish. Han är farsan till Stryperunken. Så att, som blir han.
The father of...
Ja, precis. Kalle skulle vara, han är ju experten på stryprunk.
Jag vet att han, Christopher Stone, som spelar den här mustaschprydde mannen som är någon slags huvudroll som blir spoiler alert biten. Han är ju med i någon sån här Våra bästa år bland annat, typ 100 avsnitt.
Ja, just det. Och han har också med tidigare nämnda Cujo.
Slim Pickens är ju en liten personlig favorit ändå, får jag säga.
Han är ju sådär som man känner åt vid namn men inte har någon aning om vem det är.
Jag trodde det var ett fejknamn först jag hörde Slim Pickens. Det måste vara någon som jävla så här. Slim Pickens kan inte vara ett riktigt namn.
Ja, men han var ju en riktig cowboy som spelade cowboy på film också, vad jag förstått. Men han är ju med i en av mina absoluta favoritfilmer, Dr. Strangelove. Det är han som har den klassiska scenen när han rider på bomben, om ni minns den. Med cowboyhatt.
Ja, jag har kanske sett. Ja.
Jag måste ju säga att jag har faktiskt inte sett Dr. Strangelove. Så att, jag har ju sett bilder från den och den känns väl bekant. Men jag har inte sett filmen i sig. Så att,
den är fullkomligt briljant. Fullkomligt briljant. Och det är en av de mest minnesvärda scenerna i den filmen. Eller så här, vad ska man säga. I populär kultur. Mm. Som figurerar där, så att säga.
Han är ju även med i Blazing Saddles, Mel Brooks-filmen.
Ja, men det är 500 cowboy-aktiga.
Ja, precis. precis. Jag har inte så... Har jag någon som har med? Du hade någon namn där, Gransom, som du sa tidigare, som du kände igen.
Jag tänkte, det är ju Robert Picardo som spelar Eddie, som man knappt ser. Man ser väl han typ aldrig utan make-up i den här filmen, men han är ju känd från... Vad är det, Star Trek Voyager som han kanske är mest känd för? Jag har inte sett den där. Men däremot så dök han ju upp i Stargate SG-1 och Stargate Atlantis i en ganska stor roll i några säsonger där. Så det är väl där jag känner igen honom. Han är ju en tv-skådis, som man säger så. Och sen så, bara för sakens skull, känns det som att man måste ju nämna Dick Miller också. Som, även en gång, han är ju inte ett household name, men han är ju en av Joe Dantes favoritskådis. Jag tror att de gjorde typ 8 eller 9 filmer tillsammans. Han är ju Mr. Futterman i Gremlins-filmerna, så det är väl där jag känner igen honom. Men han har varit med i flera filmer med Joe Dante.
Ja, det är han, ja, just det. Det är den här som är... lite han som lite han saknar massa tänder, lite han hinscher den här
precis,
han får några psykfall där vid när man har någon campfire typ. Ja, han är med Terminator bland annat, ja, Gremlins precis.
Det är väl två namn till, typ Kevin McCarthy som bland annat är med i UF, en film vi har pratat om ganska mycket på sistone.
Just det.
Möjligtvis off air, men sen har vi ju en cameo av Roger Corman, han
ja,
där.
Ja, just det, givetvis.
Legendarisk B-filmsproducent som har gjort... han har ju bland annat producerat... vad heter det? Death Race-filmen med...
Stallone.
Mest versatile actor, vad fan heter han nu? Helt tappat namnet.
Stallone, eller? Nej, det är han, Stallone som spelar huvudan i Death Race.
Ja, det är ju originalet, eller den gamla. Men
ja,
den, Jason Statham.
Ja, just det. Din favoritskådis.
Ja, alla de typ... Han är bland annat producerat även den här mytomspunna Fantastic Four-filmen från 90-talet som väl typ knappt aldrig gavs ut, eller hur var det?
Ja, alltså jag kollar på hans, han har producerat typ 500 filmer, ser jag på hans CV.
Ja, men det är typ Asylum-aktiga filmer, men... Ja. Alltså, de är oftast jävligt underhållande även om det är extremt så här låg budget. Det finns ju hur många exempel som helst man kan räkna
ut. Ja, men lyssna på det här CV, jag bara några. Cobra Gator, Sharktopus versus Whale Wolf, Sharktopus versus Terracuda, han har Attack of the 50-foot Cheerleader, Camel Spiders, Dino Croc versus Super Gator.
Alltså, det låter ju bara som 10 av 10 mästerverk alltså.
Ja. Ja, men ja, han är ju en sån där alltså skräpfilmsproducent, eller på att säga.
Men B-film i alla fall.
Mm, precis. Ja, Death Race 2000 har han ju producerat också. Givetvis. Med Stallone och David Carradine.
Han har gjort den också, fan vad mäktigt.
Ja, han har producerat.
Jag älskar ju både den filmen och... Statham-versionen.
Alltså det finns ju svinmånga Death Race. Han har ju producerat Death Race 2, Death Race 3, Death Race 2050.
Death And Race I've seen them all, med glädje.
Ja, just det. Det är, ja, precis.
Ja, den enda jag inte sett Death Race 2050, tror jag, men alla andra har sett.
Ja, fy fan. Ja, Roger Corman som sagt. Nej, det är inte han som har... gjort de här, vad heter det, Toxic Avenger, eller vad blandar jag ihop han med någon annan?
Nej, du tänker ju på Trauma-mannen.
Ja, okej. Okay. Ja.
Du tappar namnet där, då borde man ju skämma sig för att jag inte kommer på det, men...
Ja, skitsamma. Jo, men jag brukar alltid blanda ihop. Jag vet om du, vem du menar. Jag har tappat bort hans namn också, men... Nåväl.
Namnet är längst ut på fucking tungan.
Fan, vi kollar väl upp det då.
Ja, det är skandal.
Lloyd Kaufman.
Lloyd Kaufman, ja, precis.
Ja, jag brukar blanda ihop dem.
Det var inte så nära Roger Corman, men tanken fanns väl där.
Men de är ju båda lite så här samma genre, skräpfilms.
Att Trauma är ju något steg ner ändå, ska jag säga. Underhållning, inte nödvändigtvis underhållning, men ändå kvalitet och budget.
Ja, precis. Men i alla fall... The Howling. Ska vi hoppa in direkt vad vi tycker om den? Gran, som du som hade sett den då tidigare, vad tyckte du om den då, och du tyckte samma om den nu, ish?
Ja, typ. Precis. Ja, men som sagt, alltså, jag tycker om filmen. Vi pratade ju om det i det här intro-avsnittet med Kent, att vi har ganska olika syn på vad vi vill ha från varulvsfilmer. Just att Kent tycker kanske om det här beige-lock action-stilen mer, och jag vill gärna ha den här kanske lite mer eftertänksamma, lite filosofiska touchen också. Och det är väl kanske den touchen som man får lite mer av i den här filmen. Men jag tycker om den här filmen. Alltså, för mig så är den här filmen på många sätt väldigt, väldigt underbar. Alltså, jag tycker om storyn, jag tycker om skådespelarna överlag. De praktiska effekterna är ju fantastiska. Det finns väl någon sån där förvandlingseffekt som jag tycker kan vara lite väl utdragen. Men rent utseendemässigt så är det ju 10 av 10. Jag tycker om designen på varulvarna och allting sånt där. För mig så är det största problemet med den här filmen, det är ju Dee Wallace som är alltså huvudrollinnehaverskan, om man säger så. Och även om hon må vara legendarisk etc. etc. Men alltså, det finns i stort sett ingen scen i den här filmen där jag köper hennes prestation. Jag tycker hon är katastrofalt dålig. Så fort hon är med på bild så tappar den här filmen kopplingen till mig, alltså. Därför att jag tycker hon är så katastrofalt dålig hela tiden. Alla andra tycker jag är bra, och det är det som är så jävla störande. Storyn är bra, handlingen är bra, de andra skådespelarna är bra, men hon är sämst och hon är huvudpersonen. Och det är det som drar ner hela filmen för mig, tyvärr, måste jag säga. Men än en gång, alltså, som sagt, vi pratar ju mycket om hantverk i den här podden.
Solitt.
Ja, precis. Solitt hantverk. Alltså, hade vi haft en bättre huvudskådis så hade det här kunnat vara ett mästerverk, tycker jag. Och jag tycker, för att det var en varulvsfilm, tycker jag ändå att det är en väldigt, väldigt bra film. Men ska man hårdra det så tycker jag att hon drar ner den till att vara någonstans solitt hantverk, om man säger så. Men fan, alltså jag önskar att vi hade haft en bättre huvudrollskådis, för jag tycker verkligen...
Jamie Lee Curtis skulle ha varit huvudrollen.
Ja, ja men typ, alltså Jamie Lee Curtis är någon åt det hållet. Alltså någon som hade lite mer pondus, någon som man kunde känna fasikerna, som hon känner saker på riktigt, om man säger så.
Jag tycker hon skriker mest. Hon bara går omkring och skriker.
Hon skriker mycket och det känns som att hon slutar aldrig skådespela och bli rollen. Det är det som är grejen. Och det är det som hela den här... Alltså, nu blir det än en gång, nu kommer inte den mer filosofiska biten, så att säga. Men grejen med att skräckfilmer ska fungera handlar ju om att man ska sympatisera med karaktärerna. Man ska känna att de är, alltså det är inte bara skådisar, det är karaktärer som genomgår någonting som är hemskt och man ska sympatisera med det, och det är därifrån skräcken kommer. Och skräcken i den här filmen fungerar väldigt, väldigt sällan på grund av att hennes prestation är så pass... Den är så jävla torftig, alltså. Det känns aldrig som att hon inte skådespelar. Jag köper hon aldrig som en riktig karaktär. Och det gör att hela skräckbiten i den här filmen sänks typ flera nivåer bara på grund av det.
Alltså, jag håller med. Hon gör lite som en Nicolas Cage-grej, fast dåligt. Hon tar i, fast det blir aldrig bra. Medan Nicolas Cage, han tar i för Kung och Fosterland, men det blir ju alltid bra. Men hon försöker som göra något liknande. Hon skådespelar skiten ur det, men det blir för mycket.
Hon skådespelar till sin bästa talang. Problemet är bara att hon har inte så jävla mycket talang.
Ja, nej, precis. Nej, men också, som du säger där lite, man märker att hon skådespelar snarare att hon som är karaktären på något sätt. Det är svårt att sätta fingret på det, men jag håller nog ändå med där. Det är mycket därför jag är väl nästan exakt på din linje. Det är därför jag tycker att typ mycket av inledningen av filmen innan man börjar komma med till varorna så är ganska dålig just på grund av henne, för att det blir aldrig underhållande att bara se på människorna, för att det fokuserar mest på henne, och då blir det ganska tråkigt, och det är det som jag tycker att gör filmen hyfsat långt tråkigt till viss del, för min del, tyvärr. Även om jag tycker som du att dela med varorna och de praktiska effekterna kan vara bland de bättre jag sett i en skräckfilm, alltså de är ju helt fenomenala, fruktansvärt, och varulvarna är skitcoola och allt sånt, men som du säger, det är någonting med, ja, mycket nästan typ för första halvan av filmen som är ganska tråkig just på grund av att hon förstör ganska mycket av det, för att jag håller med dig, hon är verkligen inte bra.
Ja, men det enda jag tänker på när jag såg den här filmen, det var ju att om hon hade fått någon som hade, alltså för den här karaktären, hennes karaktär på många sätt är ju ganska lik Virginia Madsens karaktär i den första Candyman-filmen. Men hon är ju perfekt i den rollen. Allting fungerar. Jag kände bara att om den här filmen hade haft samma kvalitet på hennes skådespeleri som Virginia Madsen har i den filmen, så hade den här filmen varit en skräckklassiker i samma nivå som Candyman och Hellraiser och de filmerna. Alltså den här filmen är ju en varulvsklassiker, men den är specifikt en varulvsklassiker. Hade vi haft skådespeleri på samma nivå som i de andra filmerna, då hade den varit en skräckklassiker.
Ja, alltså man skulle ju som sagt, det är ju det som många av de skräckklassikerna har, en väldigt stark huvudroll sina har. Alltså, då pratar jag Halloween eller Alien då, med Sigourney Weaver, eller som du sa Hellraiser, eller Nightmare on Elm Street har vi Heather Langenkamp som jag tycker är riktigt bra i den. Liksom, alla de är ju klassiker bara för att de har en jävligt stark huvudroll sina havare. Som, vad heter det, ja, som gör att man, som du säger, sympatiserar. Men Kent, du måste väl lägga din krona i hatten, så att säga.
Till att börja med, så tycker jag att jag tycker inte man kan sätta, så mycket som jag gillar Candyman, så tycker jag inte man kan sätta den filmen i samma fack som Hellraiser när det gäller klassiker stämpel.
Jag tycker det är miltals ifrån. Jag älskar den första Candyman. Jag tycker att den är ett mästerverk.
Ja, visst. Men hur många vet vad Hellraiser är, hur många vet vad Candyman är liksom?
Alltså. Ja, men det är... Ja, jag vet. Jag tycker också Candyman är fantastisk, men skitsamma.
Ja. Men om jag ska säga vad jag tycker, så kan vi börja med... Vi har inte sagt någonting om vad filmen handlar om.
Nej, men jag tänkte att vi tar det efter vi är färdiga med våra åsikter bara.
Ja, okej. Ja, men för det hör ihop med det jag tycker om filmen.
Nej, men skitsamma.
Jag gillar delar av filmen och jag ogillar andra delar starkt.
Ja.
Jag har främst problem med det här blandningen av tonen och så vidare. Är det skräck, är det komedi eller är det drama eller vad fan är det vi tittar på så att säga? Jag tycker även att man blandar i lite för mycket. Alltså jag läste halva plottsynopsisen på IMDb innan jag satte knäppt igång filmen. Det var ju så här, alltså visa mer ungefär. Så det enda jag läste var typ "After a bizarre and near deadly encounter with a serial killer, a television newswoman is sent to a remote mountain resort." Bla bla bla. Då tänkte jag, okej, fan, det låter ändå, alltså någon som ska typ utreda någon sån seriemördare som härjer och så ska det visa att den där seriemördaren då är en varulv. Den grejen tycker jag hade räckt och varit mer intressant film. Precis. Men nu visar sig att det är någon slags resort där det är en stor jävla varulvskult, spoiler alert, som filmen handlar om. Jag tycker det hade räckt med en av grejerna. Alltså den slutklämmen tyckte jag förstår mycket av filmen för mig i alla fall.
Mm.
Sen kan jag hålla med om att alltså Dee Wallace, men jag har mer problem med hennes karaktär än med hennes skådespelarinsats, som jag ska vara ärlig. Det var ju bara en sån här typ skrika och oja sig och typ I don't know.
Ja, så typ. Alltså, ja, precis, vi kanske inte ska säga om det karaktären eller hon. Det kan ju mycket väl vara så att hon bara fick ingenting att jobba med.
Hon kanske, jag är bekväm med att säga att det är hon.
Ja, okay. Jag är nog bekväm med att säga att det är båda delarna, så att säga.
Ja, möjligtvis.
Men jag tycker ändå att det är övervägligt att karaktären är värdelös. Alltså,
ja, karaktären är nog inte top notch.
Fanns ju ingenting. Och när vi kommer in på karaktärer så är det ju... Alltså jag saknar, som sagt, jag vill ju ha roundhouse kicks och marinsoldater och AK-4. Och jag är inte så mycket för det här klassiska varulvs typ transformation. Alltså jag fattar att det är en sån här helig del i en varulvsfilm, men typ, men när vi spenderar typ en kvart för att se någons nos växa ut och så bara, ja visst, det är jättebra effekter för den tiden och så vidare, men fan, gå vidare, skjut honom en AK-47 snart innan jag byter kanal, så att säga.
Du vill ha mer slock och action, låter det som.
Ja, men absolut. Definitivt.
Ja. Det är en för seriös film för dig.
Jag tycker att Dick Miller, som är den här bokhandlaren, kom in och snor showen. Och jag var jävligt besviken på att han inte var någon Van Helsing-typ som skulle komma.
Ja, just det.
Jag saknar en sån karaktär, måste jag ändå säga. Alltså, om vi nu ska ha de här helt vanliga människorna som ska gå upp mot varulvar, det finns väl någonting där också, men då hade jag i alla fall velat ha någon slags, eller någon av de här cowboygubbarna som ändå skulle visa sig. Han behöver inte vara Van Helsings avlägsna släkting, men alltså någonting åt det hållet i alla fall.
En
Tommy Jarvis-karaktär eller alltså någonting. Precis.
Vad heter han i den där Jason Lives, den här badass-karaktären som vi älskade i den filmen?
Även Tommy Jarvis är det väl, jag tänker på.
Nej, inte Tommy Jarvis, men den här, vad heter Mörkhyade?
Jaha, jag kommer inte ihåg vad karaktären heter, men vad är det? Peter Menzel eller så han heter?
Ja,
Menzel någonting heter han i efternamn i alla fall.
Nej, men sjukt badass i alla fall. Någon sån karaktär.
Ja, jag vill ju inte se plugghästen nummer ett komma med en shotgun och save the day.
Ja, du vill ha typ Stallone versus The Werewolves.
Ja, men absolut. Nu pratar du mitt språk, så att säga. I am the law. Och så är det bara...
Och så kommer det. Det är min bästa Stallone-imitation.
Wolfbane. Och så laddas bässan med Wolfbane.
Så... I'm gonna bane you, wolf. Ja, alltså det här är... Alltså som sagt, det här är ju en superseriös film. Eller superseriös, men det är ju definitivt en mer skräckfilm än schlock. Och det ska ju falla väl inte alla i smaken.
Alltså, ja, för att jag har ju, som jag sagt tidigare, det är svårt att förklara, det låter idiotiskt, jag fattar det. Men det är bara så det är. Att jag gillar ju inte skräckfilmer som ska försöka vara skräckfyllda, så att säga. Jag gillar ju skräckfilmer när man blandar, alltså antingen, det är, och visst, det är ju så här skräck och komedi, skräck och action och helst sci-fi, det är ju min absoluta favoritblandning, måste jag säga.
Ja, det är därför vi, du älskar det. Eller ja, det gör jag också, men Evil Dead är ju det bästa exemplet på det. Evil Dead franchise.
Ja, men precis.
Skräck och action. Eller komedi, men...
Jag har ju ingen lust att sitta och vänta på jump scares av CGI-nunnor och så vidare. Alltså, det ger mig ingenting. Alltså, och det är för att man har sett så mycket skräckfilmer att det skulle kräva så jävla mycket för att det skulle tycka att det var otäckt och så här. Mm. Men det är sagt, tycker jag att det fanns någon så här scen som var lite så här kuslig stämning och så vidare, lite spännande och så där.
Ja, jag tycker ändå, jag tycker vissa av varorna, alltså varorna ser ändå rätt speciellt de här så där halvt människostadiet, jag tycker ändå det var lite obehagligt vissa.
Mm.
Och som sagt, specialeffekten är ju riktigt bra. Så jag tyckte ändå den var varit lite obehaglig i vissa stunder, även om det var som sagt lite komiskt i många. Speciellt när de är så full varulvsform och så här, man ser dem i bra, alltså, då såg det väl rätt roligt ut. Även om de fortfarande är rätt coola. Men...
Ja, precis.
Det är inte alltså, Dog Soldiers klass.
Jag tyckte filmen var lovande. Jag gillar vissa av effekterna. Och att det inte är som i Wolf Cop, att det är bara någon snubbe som har sminkat med mörkt smink i ansiktet och klistrar fast några hårtussar, utan att det är verkligen... Gone all the way, så att säga. Så det ja. Uppskattar jag också, såklart.
Ja, jag tycker som sagt de där varorstransformeringsscenerna är ändå cool. Jag skulle vilja veta hur man gjorde dem. Det är ju säkert jävligt, så det är som säkert rätt avancerat. Skulle jag säga så här behind the scenes på den här.
Ja, men du har ju bara massa blåsor med luft under den här masken som pulserar. Ja. Och så sen trycker någon ut en käft genom en gummimask. Alltså det är som, det har man ju sett tusen gånger. Alltså.
Ja, men jag vet inte, det tycker jag, det ser jävligt bra ut. Jag tycker det ser riktigt bra ut.
Hade jag sett den 81 så hade jag säkert tyckt att det var superhäftigt och sådär. Men jag tycker i varusfilmer generellt tycker jag att man kanske är så nöjd, eller man tänker att det måste vara en sån vital del av filmen att man drar ut på det och visar det gång på gång. Och typ den här med amerikansk varulv i Paris eller London, vad fan heter. Det finns väl två kanske.
Ja, jag tror båda de existerar.
Ja, jag tror London är väl den första och Paris är väl uppföljaren, tror jag. Eller tvärtom kan det vara. Men...
Ja, den har ju också många sådana scener som... Alltså där man drar ut på det och sådär. Jag är inget fan av det, måste jag säga. Även om jag uppskattar effekterna.
Ja, jag vet inte. Jag är lite mer så att jag vill gärna se i alla fall en sån scen i en våldsfilm. Jag vill bara se hur de gör det. Det ser alltid lite annorlunda ut, tycker jag. Jag tycker det är en sån vital del lite grann.
När vi ändå är inne på det så läste jag att den som gjorde American Werewolf in London då, som... Att Rick den snubben... Baker. Den snubben jobbade på den här filmen, men då hoppade han över och gjorde den istället, och så hans assistent gjorde The Howling då.
Ja, Rick Baker, han är ju en sån här klass, vad heter det, legendarisk. Han är en sån där som typ Tom Savini tar inspiration från, och vi älskar ju Tom Savini, men han är som där.
Jag tänkte säga mer en Tom Savini-kille, så att säga.
Ja, men alltså Rick Baker är typ så OG, alltså en av de där riktiga pionjärerna inom praktiska effekter. Det är faktiskt en film, den tycker jag nästan vi borde trycka in i temat också, American Werewolf in London. Det finns som jag aldrig har sett, men jävligt gärna skulle vilja se. Det är ju en sån där klassisk, John Landis, han är också en sån där klassisk skräckfilmsregissör. Eller ja, inte skräckfilm, han har gjort en massa olika, men komedi, skräck, Blues Brothers givetvis.
Jag klarar mig utan den. Den är en seriös och bra film, men den är mer solid hantverk än kul att kolla på. För min del i alla fall. Många anser väl att den är typ den bästa varusfilmen någonsin.
Ja, jo. Den är jävligt jävligt omtyckt. Ja, men du hoppade ju in lite grann på handlingen där, sa du. Men jag kan väl ändå ta den lite mer kortfatt. Eller ja, upprepa det du sa. Men det handlar ju som sagt om Dee Wallace då. Hon är en sån där, vad heter det, nyhetsankare, antar jag. Och hon är med om, eller hon samarbetar tillsammans med polisen för att sätta dit den här seriemördaren som jag nu inte kommer ihåg namnet på. Men i alla fall när han känner seriemördare, och hon ska lura in han i någon slags, vad är det, en porrnattklubb eller en porraffär, eller jag vet inte vad fan.
Ja, det är en porraffär. Det är ju en porraffär. De booths så att säga.
Ja, precis. Och hon ska lura in han där, och då vet det, ska de sätta dit han. Och då, men hon blir som överfallen på något sätt, men sen får en blackout, så hon kommer inte riktigt ihåg vad som hände där, för hon vaknar sen upp typ utanför där med polisen. Och hon hade också flashbacks till den här jävla... våldtäkten, eller vad säger, men hon blev anfallen då. Hon har flashbacks och hon kan inte leva sitt liv normalt.
våldtäkten.
Ja, hon blir våldtagen av en varulv. Nej, det blir hon inte. Men hon blir ju överfallen, kan man säga. Och hon får någon slags blackout och kommer inte riktigt ihåg. Och då får hon hela tiden under filmen och flash, hon kan inte leva sitt liv normalt. Och på råd av hennes psykiatriker så får hon ut till den här resort, någon liten typ stad eller uppe i bergen eller i skogen och vad det är, med där det bor en samling människor som, ja, beter sig väldigt suspekt, kan man väl säga. Och ja, det ena leder till det andra. Och ja, ja, jag vet inte om det är något spår att säga, att det visar sig att det är en grupp, en kult med varulvar som helt enkelt den här byn består av.
Det är alltså, jag förutsätter att ingen hade någonsin sett titeln på den här filmen innan man började se filmen, så att säga.
Ja, det beror på om man ser det amerikanska, The Howling, men det är väl också det. Men ser man den svenska titeln så är det ju liksom, då är det ju kört.
Va? Var det en film om vampyrer? Vem visste det? Hade jag aldrig
precis.
Ja, men det är den klassiska översättningen, spindlarna, och så handlar det om gigantiska myror.
Just det.
Men jag hade ju önskat att första scenen var slutscenen egentligen på något sätt. Alltså, det är den filmen jag hade velat se.
Hur menar du?
Ja, men hon blir förföljd av en seriemördare, slutar med att de ska försöka jaga honom och sätta dit honom, och så sen slutar med att han överfaller henne och hon överlever knappt, typ.
Ja, du sa någonting där att det hade varit mer intressant om det var nästan såhär mördarmysteriefilmaktig typ, och det kan jag väl till viss del ha med om. Det hade väl varit mest spännande handling nästan.
En hodanit med en varulv. Det
varit... Ja, typ. Det hade typ varit coolt. Istället för att hon ska typ så här meditativ resa upp i bergen för att lugna sina nerver. Och så
går åt, jag tänkte Seven med en varulv, typ så hade du.
Ja, det hade fan varit badass.
Det hade varit grymt. Frågan är ju bara, vem ska vara varulven där? Är det Kevin Spacey, är det Morgan Freeman eller Brad Pitt? Vem av dem är varulven?
Oj.
Ja, Kevin Spacey har väl tjänat ihop till att kalla sig varulv i verkligheten. Men Morgan Freeman känns given där.
Jag tycker ju om den tanken. Vi har Morgan Freeman som den gamla varulven som försöker liksom, han försöker
splinteraktig.
Ja, men exakt, han försöker lämna över all kunskap som han har till den dumma mänskliga snubben som är Brad Pitt, som jagar någon som potentiellt är på väg att bli en varulv i Kevin Spacey. Det hade varit guld värt. Alltså.
Jag ser med den här What's in the box-scenen bara med varulvar.
Exakt, och så är det en exploderad varulvspenis där i.
Ja, precis. What's in the box? What's in the box?
Eller egentligen, den lammen tystnar fast med en varulv. Det var helt intressant.
Ja, men jag tror vad man kan tycka om en varulvar i vilken film som helst, och det hade blivit 10 av 10, tror jag.
Alltså, är det någonting den här konversationen har lärt mig, så att vi har alldeles för få varulvar i filmer.
Ja, men det finns, alltså att tycka en varulvar i vilken film som helst. Det hade, så hade det gått från, kunnat gå från 1 av 10 till 11 av 10. Bucky Larson med en stor varulvspenis.
Ja, varför inte?
Nej, men jag vet inte, är det någon specifik scen som ni vill ta upp? Alltså, ja, alltså, som vi har tagit upp många av de här, vad heter, praktiska effekterna, och det är väl framförallt det där filmen glänser för min del, är ju när varulvarna är, för som sagt, den är ganska tråkig när det är fokuserat på människorna, och som Granström så passionerat sa att Dee Wallace är inte den bästa av skådespelerskor. Kanske. Och därför är typ första halvan av filmen lite, ja, jag vet inte, långtråkig. Tråkig-ish. Jag vet inte, är det någon som har någonting att säga om det?
Ja, alltså jag håller väl med. Det är väl det man kan säga.
Ja, okej. Okay. Ord och inga visor, höll på att säga.
Men är det delen som underhållen är alldeles för korta, tycker jag. Det är väl en kritik mot filmen.
Ja, det är väl tyvärr lite grann så. Men jag tycker i stora hela håller jag ändå med Granström att det är en solid tantverk, är det ju ändå. Definitivt, även om det inte är någon mästerverk. Det är nog så här 3 av 10. 3 av 10, det var snålt. 3 av 5.
3 av 10.
3 av 10, så jävla dåligt. Så jävla dåligt kanske inte. Så elaks kanske det inte ska vara. Nej, men har ni några specifika delar som ni vill ta upp? Har du någon så här scen på rak arm, eller någon del som du vill lyfta upp som, om vi ska vara lite positiva?
Om vi ska vara lite positiva. Eftersom vi är
ju optimistiska.
Ja, men precis. Alltså, en sak som jag måste säga att jag uppskattar den här filmen, och säga att det här kanske är ytligt, men jag uppskattar faktiskt den här oväntade sexscenen mellan Bill och den där Marsha då, fasken.
Marsha.
Alltså, inte för att jag menar sexscen och sexscen, det må vara. Men just bara det här att, alltså, den här emotionella sexuella biten som det känns som att många filmer när det kommer till alltså, både vampyrer och varulvar. Det finns ju någonting underliggande där, men alltså, filmerna är som lite rädda att ta på dem, man säger så. Kanske främst i varulvs...
Pun intended.
Ja, precis. Pun intended, exakt. Kanske främst i varulvshänseende. Förståeliga skäl till viss del, absolut. Jag menar, jag kommer ihåg när folk pratade om sexscen mellan Mark Wahlberg och apa i... Planet of the Apes, Tim Burton. Det hände aldrig, men som sagt, så att jag förstår varför de är rädda att göra någonting av det, men samtidigt känns det som att det är så jävla uppenbart och tydligt varje gång man gör något sånt här, och så vågar man, som man aldrig gör någonting, så man bara försöker ignorera det. Jag kan ändå uppskatta att de försökte göra någonting av det där, och sen kan jag väl villigt erkänna att hon spelar Marsha ser ju faktiskt rätt bra ut, så att vi får typ en full front av här. Det
är ju... ja, alltså, vad är det med varulvsfilmer och visa könsorgan? Alltså...
Ja. Ingen aning, men än en gång, vi behöver fler varulvsfilmer, jag säger det hela tiden.
Ja.
Men sex scener där vinner ju Wolf Cop och Knockout, måste jag säga.
Ja.
Vi får ju dock enbart manlig full frontal, så att jag vill ändå påstå att The Howling vinner.
Nej, men jag tänkte på scenen i fängelset när en tjej bokstavligt ligger med varulven.
Jo, men jag menar bara att vi får ju bara pin och inte någon JJ, så att säga, i den filmen.
Ja, det är det.
Ja, du menar så.
Ja,
nej, men jag tycker det är bra att sprida ut i filmerna.
Ja, självklart. Ja. Equal opportunity offender, så att säga.
Exakt.
Nej, vad fan, Kenton slå i spiken där, så att, men det är mycket nudity i varulvsfilmer av någon jävla anledning. Jag vet inte vad det är med just varulvar då. Men det är typ vampyr och varulvar. Det är mycket tid.
Alltså. Jag tänkte just säga det. Det är det gotiska sexuella dragningskraften och så vidare som alltid ska in.
Det är säkert, precis. Det är säkert någonting om de här originalböckerna, Dracula. Det finns säkert, jag har inte läst det själv. Men, och vad nu, jag vet inte, det finns säkert någon varulvsbok som är begynnelsen till allt där också.
Det var väl någon i filmen till och med sa rakt ut att hon var nymfoman. Den här...
Ja, precis.
Ja, just det. Ja, Marsh. Ja, hon precis. Ja, hon som är, vad heter det? Ja, hon är någon slags häxaktig. Hon ska ju som, det är hon som transformerar den här bilden till.
Han Christopher Stone, alltså han som ligger med det, han, jag tycker att han är ett bra exempel på how things have changed. Alltså på den tiden så var han typ Brad Pitt ungefär.
Ja, jag tänkte säga han är jävla så porrmusch.
Pottfrilla, porrmusch. Han ska vara statist i Boogie Nights typ.
Ja, han ska vara så leading man. Så Chris Evans, Ryan Reynolds typ. Han påminner jävligt mycket om, jag tror det är, han påminner mycket om, kommer ni ihåg huvudskådisen i Halloween, Season of the Witch?
Ja, jag trodde det var samma skådis. Jag tänkte fan samma sak faktiskt.
Jag trodde det var samma snubbe.
Ja.
Han är sån där av Tom, jag vet inte, Tom Selleck mustasch typ eller någonting, jag vet inte.
Ah, så mäktig var han inte.
Ja, kanske inte riktigt så. Moppemusch mer. Han är mer, hans mustasch påminner mer om min, kanske.
Jag tycker han såg ut som, vad heter han, gamla Death Wish-skådisen Charles Bronson från
ja,
Wish. Just,
ja, Charles Bronson, han ser fan ut som Charles Bronson
från Wish, som vi brukar dra här
från Wish, precis. Men han är bra tycker jag ändå, Christopher. Jag tycker han är ju mycket bättre än Dee Wallace. Han skulle ha kanske haft huvudrollen, men jag tycker han är riktigt bra faktiskt. Eller ja, riktigt bra, men han är bra i alla fall. Jag har inget definitivt. Inte lika mycket problem med han som med Dee Wallace.
En positiv scen då, min favorit i filmen, det är ju bokhandlaren. Alltså...
Ja, just det, ja.
När de är ute efter böcker om till varulvar, så jag minns inte vad han säger, men you want it, I got it. Alltså, och så sen när det då visar sig att han även säljer silver bullets, bara, det var någon jävel som kom in och beställde dem, och de hämtade aldrig ut dem. Här är en hel ask fylld med silver bullets.
Ja, han har ju inte bara böcker, han är ju som så här, han utrustade werewolf hunter, ser ut som typ.
Ja, det var därför jag tänkte okej, yes, här har vi Van Helsing-karaktären. Men tyvärr var det inte så, han sålde bara grejerna.
Han är snubben som gör Blades medicin i första Blade-filmen.
Han är lite Whistler-aktig nästan.
Kommer dit, lämnar av lite stulna objekt och så får du typ någonting tillbaka.
Ja, precis.
Varför har vi aldrig fått någon, man skulle ha fått någon så här Blade Werewolf crossover, så Blade Underworld crossover. Varför har vi inte fått det? Där har vi den drömfilmen.
Ja, men Underworld är ju i princip Blade med varulver.
Ja, men Blade, vi saknar ju fortfarande Wesley Snipes, det är det jag menar.
Ja, ja, det är ju.
Ja, den här bokhandlaren är kul. Jag gillar ju även den här typ sheriffen, den här lönnfeta. Han tycker jag ju också är rätt.
Var inte Slim Pickens?
Nej, det är Slim Pickens det kanske.
Jag tror det.
Han är ju chef. Han är jävligt badass.
Ja, lite tråkigt att de där lönnfeta sherifferna flyter ihop med varandra, för det var ju så jäkla många som var...
Säkla många lönnfeta människor i den här filmen.
Ja, lönnfeta cowboys med flanellskjorta, typ, det var ju det killa av dem i den här filmen. Slim Pickens var ju där med ljushatt i alla fall.
Ja, men det är han jag tänker på, tror jag, som är i slutet där, blockerar, när de ska köra ut från och så står och skjuter på dem. Jag tror det är han jag tänker på.
John Carradine gjorde sin bästa Ralph från Fredag den 13:e imitation typ.
Ja, just det. Ja. Jag tycker också, jag känner igen han Noble Willingham. Han har också en lönnfet sheriff om man ser på bilden där. Han ser jävligt bekant ut. Jag vet inte om det är bara för att han ser ut som en så här, vad heter det?
Alltså, som sagt, så i filmen när jag zonade ut så hade jag typ ingen aning vilka som tillhörde kollektivet och vilka som tillhörde sheriffen och vilka som tillhörde polisen.
Nej, det var lite så.
Det är väl största kritiken egentligen, att karaktären var så jävla blek. Alltså, när en bokhandlare som är med i 2 minuter skäl showen, så det säger en annan del.
Ja, och det är det Jan som sa där. Alltså, det finns inte någon karaktär riktigt att sympatisera med direkt. Och ingen tycka om. Ingen som är jättelikable. Snarare någon bi-karaktär då. Men när huvudkaraktären är den som är minst likable, så har man ju ett problem.
Ja, för den här typen av filmer, om det är så här Fredag den 13 Halloween, då klarar man sig ändå utan en sån karaktär. Men eftersom att den är så yberseriös, känns ju överdrivet att säga, men den försöker ändå vara en seriös film, så då borde det ändå finnas någonting man kan klamra sig fast vid, så att säga, i det avseendet. Typ, ja,
jag tycker ändå till exempel att Halloween har ju ändå Jamie Lee Curtis, som jag tycker är jävligt bra och sånt där, så jag tycker ändå de har ju ändå. Och typ, ja, Nightmare on Elm Street har ju, då är det med Freddy Krueger som är den som man liksom, som är den som man gillar. Och många av de slasher-filmerna är ju snarare den bad guy eller the villain som är den som man inom citationstecken sympatiserar med eller hejar på. Liksom.
Hejar på, ja, det är det mer.
Och i det här, vad heter det, liksom, det är svårt att heja på varulvarna. De är ju med ändå ganska, ja, lite, men det tar ju länge innan de introduceras i alla fall.
Ja.
Och de är ju, som sagt, de är inte lika charmiga som en Freddy Krueger direkt.
Nej, de är i människoform är de lika bedrövliga skådespelare som ni beskriver, ja, huvudrollsinnehavaren, får man ju lov att säga.
Ja. Alltså, jag kanske, alltså visst, de är inte fantastiska skådespelare, men jag kan ändå köpa. Jag tycker att de gör bättre ifrån sig än Dee Wallace. Ja, jag vet.
Ja, det tycker jag.
Ja, men den här typ Hills Hawaii's karaktären som är så uppenbart skurik, alltså han som får handen avhuggen.
Jaha, lillbrorsan till Marcia.
Ja, fan.
Ja, just det, och han som är bara hela tiden när han fångar var, yeah, my sister can cook it. Nej, vet du,
ja, men exakt. Mm.
Ja, han det är ju den där typiska, vad heter det, creepy guy. Alltså, vi har ju han i Fredag 13 där som vi pratar om också, som är betydligt flera gånger bättre.
Ja, den här var ju bedrevlig på alla sätt.
Ja, men han ska, alla skräckfilmer ska ju ha den där som är lite mysko, som, ja, säger bara väldigt så här creepy saker.
Ja.
Och den här var ju ganska lite bedrövlig. Jag gillar inte. Han ser ju mer ut som Gollum än någonting annat typ.
Så, en annan scen jag gillar i slutet är när den här han som ska save the day som kör dit, och så sen han ska tanka innan han kan köra ut i landsbygden till den här grejen, och så är det någon som tankar för honom, bara, men skynda dig och tanka, alltså typ, ja, men ta det lugnt, åh lilla rikemanspojken, alla har inte råd att köra Masta som du. Jag vet inte om det ska vara ett skämt eller, det är ju typ den billigaste bilen i världen ungefär.
Ja, och han är ju ingen rik, vad fan, han är ju, vad han jobbar, han är journalist eller vad fan är han, jag vet inte vad han jobbar som.
Nej, det finns en massa rike med allt för typ stropp eller något åt det hållet.
Så. Ja, precis. Ja, den har så här, lite så här, några komedibitar som...
Ja, jag tycker den behöver mer sånt, alltså som bryter det här tradiga...
Ja, alltså den här filmen inte funkar att vara helt seriös. Som sagt, den här filmen den här filmen kanske hade tjänat på att ta sig själv på lite mindre allvar än var lite mer Evil Dead än, ja, det vet fan inte jag, Wolfman, seriös.
Jo, men jag tycker att problemet är att den blandar så att det blir för utblandat av allt. Alltså, den är inte hyperseriös hela vägen och den är inte slockig komedi eller oseriös hela vägen. Alltså, jag tror den har tjänat på någonting av det, men istället blir det här Yoda och inte. Och det funkar kanske i Gremlins, men inte så mycket en varusfilm tycker jag ändå.
Ja. Ja, jag vet inte, det är svårt att säga. Jag tror i alla fall som Jan som sa att Dee Wallace, hade man bytt ut henne så hade filmen gått upp 7 snäpp eller något, eller många snäpp i alla fall. Men
det är ju fan 60% av filmen eller någonting.
Ja, exakt. För hon är med alldeles för mycket. Jag vet inte riktigt varför Yoda inte trodde att hon skulle kunna bära upp den.
Mm.
Hon är ju ingen Bruce Campbell direkt.
Nej.
Hon har ingen charm som Bruce.
Det tar väl typ en timme också innan ni får se en hel varulv? Eller?
Ja, precis. Det är ju typ mer än halvvägs in i filmen. Liksom. Och, ja. Det är ju någon kommer upp till den här, vad heter det, byn, den här resort. Och till och med en stund innan man får se heller. Så det är liksom, man hade kunnat korta ner filmen med, korta ner till en kort film.
Jag tar bort, det är bara 90 minuter, tänker jag säga.
Ja, precis. Klippa bort halva filmen. Så det. Men... Ja, nej, alltså jag skulle vilja som så lite slutkläm säga ändå rekommendera, för jag tycker fortfarande den är nog sevärd för att se, även om det är mer solitt hantverk än mästerverk definitivt, men jag tycker ju absolut det finns betydligt sämre filmer att se, och speciellt med de här specialeffekterna som jag tycker är fantastiska faktiskt, de praktiska. Jag är svag för praktiska välgjorda specialeffekter, och då tycker jag ändå den här är ändå en av de snyggare. Så jag skulle ändå säga halv tumme upp, eller tredjedels tumme upp. Solitt hantverk, som jag sa, typ så 3 av 5, 2,8 av 5 eller någonting, jag vet inte. Godkänd åtminstone. Men inte, den är ju inte, som sagt, den är ju inte Dog Soldiers klass, men Dog Soldiers är ju typ 11 av 10, medan den här är inte i närheten. Den är mer 6 av 10 eller något. Men jag vet inte, har du någon avslutande slutkläm? Så något så här cool, något catch it.
Något catch it, fasken, du fick ju pressen på mig.
Ja, jag vill något citerbart, måste jag säga. Precis.
Ja, men alltså, jag står fast i det jag sa tidigare. Jag tycker att det här är en riktigt, riktigt bra film överlag. Det är huvudrollskaraktären, eller skådespelare ska det inte sagt som det är ner det. Men jag tycker definitivt att den är värd att se, speciellt om man har något som helst intresse för varusfilmer och sånt där. Sen kan jag nämna, jag tror inte vi har nämnt det hittills, men i den här filmen så får vi vissa sekvenser, så här korta svartvita klipp. Det är ju faktiskt klipp från original Wolfman från 1941. Så att, och det är ju lite sån här, vad ska man kalla det? Alltså, det är ju en film som verkar referera väldigt mycket till tidigare varusfilmer och sånt där. Så att, den är ju ändå... Alltså, i den världen, om man säger så. Det känns ändå som att Joe Dante och övriga som har gjort filmen gjorde mycket research och ville göra någonting som kändes äkta, om man säger så. Och det tycker jag ändå att de har lyckats med. Så att jag tycker jag är nästan, även om jag tycker att, som sagt, Dee Wallace är katastrofalt dåligt, så att jag håller nog filmen som helhet lite högre än dig, var jag faktiskt. Så jag är nog ändå beredd att säga att den här, alltså, som sagt, solitt hantverk, kanske till och med strecket över det, alltså någonstans 6,5 av 10, 7 kanske till och med, alltså. Jag tycker definitivt att det är en rekommendation från min sida. Man ska bara ha, man ska ha förväntningarna rimligt ställda, men jag tycker absolut att man ska se det. Jag tycker den är sevärd utan tvekan faktiskt.
Ja, du kanske gillar en snap, men vi är typ ish samma, det är såhär gränspuck, så där. Men det, du nämnde det, Wolfman, det är ju också en så här, alltså med tal om så här klassiska specialeffekter, vad heter Lon Chaney, eller Lon Chaney Jr. Eller,
precis, Lon Chaney Jr.
Ja, var det inte han som var känd för att typ göra sin egen makeup, och han stoppade på allting själv, tror jag. Alltså var riktigt sån där maestro när det gäller sånt där. Så han är väl the real OG. när det gäller varulvs special effects i alla fall. Så kanske vi ska göra våra due diligence och nämna han då. Också. Även om de filmerna kanske inte ser super ut idag, liksom, eftersom de är typ 80 år gamla eller vad fan.
Ja, det känns som att de har åtminstone en rimlig ursäkt.
Ja, precis. Men det är ju imponerande för sin tid, som sagt. Jag tror jag har rätt i att säga när han, att han gjorde mycket av sin egen makeup. Alltså, och vilket är ju rätt coolt. Ja, men skitsamma. Kent, har du något, vad har du för slutplädering?
Alltså, rappar vi upp skiten nu eller har vi...
Ja, om det inte du har något mycket mer att tillägga.
Innan jag säger Jamies slutplädering vill jag bara lyfta en scen som jag tycker var, den tycker jag faktiskt var rolig. När i absoluta slutet, när The Final Girl blev ju trots allt biten av en varulv.
Ja, just det. Ja.
När hon flydde. Mm. Och sen för att visa omvärlden att varulvar finns på riktigt, så bestämmer sig för att hon är ett nyhetsankare i som ja, sände live sen TV, en stor profil och sånt där. Eller i och för sig, det tyckte jag också var lite rolig grej. Så här, att de mördade ju alla som kom till det här kollot, men de tvekade om att mörda henne för att hon var så känd. Och att skulle hon försvinna eller mördas så skulle dra till för mycket attention. Så det tycker jag ändå var en liten rolig grej. Som jag kanske inte hade räknat med i den här filmen. Men i vilket fall, ja. När de åker hem då, så då vet hon om att ja, men det här klockslaget så kommer jag förvandlas till en varulv, och så typ sänder de live och så ska hon berätta om sina upplevelser, om att de fångade eller dödade den här farliga seriemördaren och avslöjade bla bla.
Mm.
Och så får man se henne förvandlas till en varulv på bästa sändningstid och så bara ja, men cut to commercial typ eller sådär, men då Charles Bronson från Wish skriker typ no, keep her on, do it live. Och så får amerikanska folket att se den här kvinnan förvandlas till en varulv. Där tyckte jag att humorn funkade sen när de klippte till en bar där det satt folk och kollade på det här, så typ jävla specialeffekterna idag, de går inte av för hackor alltså. Bara, men vad fan menar du, hon förvandlas till en riktig varulv, men kom igen nu. De grejer tycker jag ändå var roligt.
Det måste jag faktiskt säga, jag tror inte det var att de förvandlas vid något speciellt. Jag tror grejen var väl att de kunde förvandlas at will, alltså de kunde bestämma när de skulle förvandlas. Jag tror var det som var grejen, eller har jag?
Ja, det
blev jag inte klok på,
snackar om att riktiga varulvar kan förvandlas när de vill. Det där ja. Med helmåne och det är bara bullshit.
Ja, att det var shapeshifters eller sånt där.
Ja, precis.
Ja. Men samtidigt var det någon klocka så här, vissa klockslag de visade sig, jag vet inte riktigt. De kanske kom på det efter filmens gång att det kanske vi de kan törna.
Men jag tyckte ända scenen när hon ska förvandlas där, för alltså hon var ju så dålig den scenen, så den scenen blev ju bara komisk när någonting såg ju förjävligt ut, när hon satt och ryckte och hade spasmer och alltså,
ja, men de sa att hon förvandlas till en typ så här Paris Hilton hund ungefär också.
Ja just det, vad fan var det? Så gud som eller, är det så här Paris Hiltons pudel typ.
Nej, men det när jag tänker efter, det ser ut som typ de här Wookiesarna i Star Wars Hollywood special alltså.
Ja, jag vet inte fan.
Nästan Ewok-aktigt måste
det. Ja, så ju för jävligt ut. Ett hårboll. Saknades bara en rosett så hade det varit komplett typ.
Hade hon inte det?
Ja, kanske. Jag vet inte. Var ju för jävligt. Det var väl för att visa att det här är en väldigt feminin kvinnlig varulv.
Ja, det var jävligt konstigt val måste
jag
säga.
Jag kommer att tänka på Gremlins, den här som har typ läppstift på sig eller vad fan, makeup.
Jag kollar på vad heter det, IMDb trivia för den här filmen, och en av grejerna där var ju att Dee Wallace ville inte bli en ful varulv. Hon ville vara en pretty werewolf.
Ah,
det är därför de skriver att det ser ut som typ Chewbacca istället för en varulv.
Ja, det står det till mig. Ja, men det håller jag fan med. Det var det jag tänkte. Men jävlar, vilken...
Hon såg ju fulare ut än alla andra varulvar, så jag vet inte om hon riktigt lyckade.
Det var en sexig eller söt varulv.
Ja, precis. Oh, för fan, saknas på en sån här bathing suit eller någonting, jag vet inte.
Det är ju Wolfcop då, möjligtvis.
Ja, för fan. Ja, Wolfcop är den coolaste varulven som någonsin finns, existerar.
Ja. Nej, men om jag ska säga vad jag tycker då, så är väl... Jag är ganska exakt där ni är. Solid hantverk, 6 av 10. Inga roundhouse kicks, inga lightsabers, inga AK-47-or. Inga marinsoldater. Jag menar,
det får du med i Dog Soldiers. Där är du bokstavligt talat soldater mot varulvar.
Ja, men menar du det jag vill ha? inte det här. Jag förstår att man anser att det är en bättre film av den anledningen att det ska vara seriöst och sådär, men det är bara inte min grej. Och det är därför jag inte kollar särskilt, är någon slags varulvsfantast. Det är för att jag som sagt föredrar de där Dog Soldiers, Underworld och så vidare, den typen av varulvs-action, om det nu är en genre, jag vet inte.
Ja, jag måste säga att ja, jag är nog kanske lite mer på samma, för jag är nog fan inte, det här är en av de första seriösa varulvsfilmerna jag har inte sett. Jag har sett den här, vad heter den här med Jack Nicholson, bland annat, den han gjorde någon seriös varulvsfilm.
Den har jag sett. Wolf heter
den. Ja, jag tror den bara heter Wolf, ja precis. Och Benicio Del Toro gjorde den här remaken på Wolfman som också är också seriös. Sett.
Den gillar jag när den kom i alla fall.
Ja, det minns jag som rätt bra faktiskt.
Jag vet inte vad jag ska säga. Jag har alltid haft den här svåra grejen att Anthony Hopkins ska vara farsa till Benicio Del Toro.
Ja, Anthony Hopkins, det är hans mexikanska kusin.
Det är därför det funkar. Alla tror att det är Anthony Hopkins, men i verkligheten så är det Antonio Hopkins.
Ja, det är Antonio. De ser jävligt lika ut, så det är lätt att göra misstag.
Antoni, vad tänker du på?
Ja, men det är samma grej som att ingen fattar att Martin Sheen är latino.
Ja, precis, just det. STVS.
Exakt.
Ja, det kanske är så. Anthony Hopkins heter egentligen Antonio, men han ville vara med i Hollywood.
Så han men det är så. Han hette ju något helt annat. Men jag tror jag pratade om det i podden tidigare.
Ja, säkert.
Jag uppskattar så mycket som jag uppskattar effekterna och vissa av de här seriemördargrejen och ledtråden, så tycker jag ändå att det försvann i när det blev den här vad fan är det, Hot Fuzz-aktigt slut typ, innanligt typ.
Ja, det är någon slags kult, blir någon slags kult typ, så här, The Hills Have Eyes blandat med varulvar typ.
Ja, precis. Alltså, kunde vi i alla fall inte ha fått en lönnfet polis med cowboyhatt som kunde slakta lite varulvar?
Ja, så kom jag in i slutet med ett armborst eller någonting.
Yippee-ki-yay! Alltså...
Yippee-ki-yay, werewolf motherfuckers! Ja, det hade gjort filmen 11 av 10 ändå.
Ja, alltså, som sagt, stora avsaknad av slockiga karaktärer som sägs till dig.
Ja, alltså man kanske ändå vill ha någon sån där varulfjägare. Man vill inte ha vanliga människor mot varulvar. Man vill ha typ, som du sa, Blade eller Van Helsing mot varulvar. Det är kanske det man vill ha med.
Ja, och så att man kan skjuta ihjäl en varulv med ett skott med en typ vad som ser ut som en luftgevärsbössa.
Just det, ja.
Jag tycker det var lite antiklimax med tanke på hur stora och farliga de var tidigare i filmen. Alltså, jag köpte inte riktigt.
Ja, precis. Plugghästen, eller vad du kallar han, skjuter ihjäl dem. Han blir värsta supermarksman och dödar alla på ett skott.
Ja, precis. McLovin med ett vakt... luftbässe.
Jag hade hellre sett McLovin, faktiskt.
Ja,
men då...
Klart kanske slut varulvsskjut, för att citera Bert Ljung.
Ja, fan. Åh. Med Bert Ljung, citat. Fan vad guld. Jaja, men vi drar väl varulven i den säcken, så att säga. Ja, den börjar uppblåsta, uppsvällda, nästan på bristningsgränsen säcken då.
Ja, den hoppas jag starkt på varulvs-action till nästa vecka.
Ja, precis. Vi vet väl inte vad som händer, men ja, Dog Soldiers har vi redan sagt kommer i något avsnitt i alla fall. Så där har vi 11 av 10 att se fram.
Ja,
fan. Fan vad bra film. Ja, men vi säger så. Vi heter Filmsmakarna. Vi finns på sociala medier. Facebook, Instagram, Twitter, eller X som det numera heter. Instagram är våra mest aktiva sociala medier. Så vill ni få tag i oss är det väl där som vi skulle rekommendera att ni går in. Lämnar lite... Ja, mest positiva kommentarer. För Gransom, han är så känslig så han vill inte ha kritik.
Ja, jag är en tunnhudad jäkel alltså.
Ja, precis. Så... Säger ni att ni hatar Wolfcop, så kommer han börja, då kommer han gå in i en depression.
Jag kommer sitta framför min datorskärm här hemma och gråta.
Ja, precis. Och vi vill inte att det händer igen.
Nej.
Så jag säger väl peace out och lämnar bollen över till Gransom då.
Ja, jag säger väl hail Satan, så att säga.
Ja.
Och jag får väl säga up the irons.
goodbyes.